Ja, men det är lite Göteborg ändå. Det tycker jag känns gött. Det kan ju vara någon som tror att jag kuppar här. Och
vill det känns ta... gött.
Ja, det känns gött. Jag tänker lite så här, när man kollar på Mattias så kanske man ändå får någon form, att du kanske känner någon form av respekt för hans täta skägg så där. Han har ändå ett god skägg. Och när man kollar på Marcus och ser hans långa hår så fylls man kanske också av respekt. Sen vet jag inte vad du tänkt på när du ser på mig, men du kanske du får någon form av tacksamhet i alla fall. Magnus, du känner medlidande, det är bra. Ja, men det är ju tre goda gubbar här, verkligen. Så roligt att ni är här. Jättegott att ni vill vara här och att ni vill undervisa oss lite grann. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här temat som vi har på konferensen, tillbedjan och hopp. Och jag kanske bryter av, ni är ju pastorer båda två, ifall ni pratar för länge sådär. Ja. Jag börjar med tillbedjan. Vad är tillbedjan för något, Mattias?
Nej, men det är roligare om han
börjar. Okej, du får börja. Du får börja. Så får du rätta honom.
Så kommer facit. Är den på nu? Nu är den på, bra. För mig är tillbedjan att jag riktar mitt hjärtats tacksamhet och mitt hjärtats fascination till rätt person. Det går ju att tillbe en, eller i alla fall på något sätt då, visa sin halvtillbedjan till en idrottsman. Jag på en Gais-match och något skumt skäl. Gais-match, ni hör ju själva. Men jag fick biljetter dit. Och när jag var där bland liksom Gais-supportrarna, deras kärlek till laget Gais, hur man kan ha det ens som göteborgare och IFK-are, det var så passionerat. Och där var det verkligen tillbedjan. Och då känner jag att det är ju roligare att rikta tillbedjan till någon som har vunnit än någon som alltid förlorar.
Jättebra.
Ta hellre och rikta den till Jesus då, va? Så att det är för mig tillbedjan. Jag ger tack till allt vackert. Tack till allt fint. Till skaparna och det vackra och det fina. Så att det är för att jag ärar Gud för den han är. Och för allt han har gjort.
Mm. Håller du med i den?
Vet du, för 15 år sedan så satt jag i en exakt sån här situation där jag blev intervjuad av en journalist tillsammans med sångaren i ett band som heter Delirious. Han heter Martin Smith och han är den som har skrivit "Vilken vän jag fann närmre än en broder", fast med melodi då.
Ja.
Bland annat. Jätteduktig sångförfattare. Och så frågar journalisten din fråga. Och så frågar han mig först och så svarade jag liksom, ja, det är när det förlorade sonen kommer hem till fadern, eller det är när barnet kryper upp i modersfamnen, eller det är när två älskade möts, eller det är när Emil och Alfred badar i kärnet. Det hade sju olika varianter och han, Martin Smith, satt ju som en artig engelsman bredvid och bara, är han klar snart, svensken? Mm. Och till slut så var det hans tur och då sa han det Marcus sa, men han sa bara, lovsång är att leva ordet tack. Mm. Och så var han klar sen. Mm. Och jag kände, jag ville så här gärna säga till journalisten, stryk allt det jag sa. Och säg att jag sa det han sa. Så är det.
Så är det.
Lovsång är att leva ordet tack.
Det är bra. Och jag tänker det här med tillbedjan. Alltså vi förknippar ju med en sån här helg mycket med lovsång. Är tillbedjan bara sång och musik?
Nej.
Är det en retorisk fråga?
Nej, men det går ju inte. Därför att den hebreiska grundsynen är att människan är en hel varelse. Man är inte uppdelad. Man är inte, idag är jag lite mer ande och igår var jag lite mer kropp och övermorgon tänker jag vara lite mer själ. Utan man är alltihopa hela tiden. En holistisk grundsyn. Så hela livet är min tillbedjan. Så att äta gott, att njuta av livet, att umgås med vänner. Om jag låter det vara målet så kommer det också bli målet. Och då kommer jag att fejla i livet. Men om jag njuter av att umgås med vänner, om jag njuter av att äta, om jag, är ni med? Mm. Där är hela skillnaden. Och det tror jag, tänker jag, är tillbedjan.
Mm. Gott. Mm. Men om vi pratar lite om det här, jag tänker på gudstjänst, det vi gör nu när vi sjunger och lovsjunger lovsång då. Som en form av tillbedjan. Då tänker jag så här, det finns lite olika sånger som vi sjunger i olika situationer i livet liksom. jag må leva, jag må, typ sådär, va? Då förknippar vi den sången med att det är party, det är någon som fyller år. Eller vi sjunger vem kan segla utan vind, och vi tänker på en begravning kanske, eller någon sorg eller sådär. Och så tänker jag liksom så här, hur förhåller man sig till det här med att sjunga lovsång liksom? När man, wow, är livet alltid på topp liksom? Är det då man ska sjunga lovsång, eller hur funkar det, Marcus?
Mitt liv är ju alltid på topp.
Nej, det var ironi.
Det var ironi. Verkligen. Alltså för mig är lovsång en definition av det. Alltså en definition av det. Det är en slags rebellsång.
Ja, bra.
Det är alltså en rebellrörelse då. Och slavarna i USA, Negro Spirituals, det föddes som en slags sån här, livet suger på alla områden. Men jag vägrar gå in under det. Jag tackar Gud ändå. Så för mig är det en slags, jag tvingar mig själv och prisa Gud även när jag gråter. Och då fylls jag av frid fastän allting runt mig suger. Det är väldigt tung teologi där, men sant ändå.
Ja, för jag tänker det kan ju ändå vara det här. Jag tror många av oss kan känna igen oss i det här, att när livet är riktigt, riktigt tufft och så ska jag liksom bara, jag vill lyfta mina händer och ge dig all ära. Alltså just det där, att bevara äktheten mot Gud och samtidigt kunna prisa honom för den han är. Mm. Säg något vist om det.
Alltså, det här är ju mitt favorittänk, den här frågan du ställer. Jobs bok i 42 kapitel, och man kan säga att han har ett levande helvete. Han vet inte lösningen på sin livssituation förrän i kapitel 40, 41, någonstans på slutet. I kapitel 19 sjunger han en lovsång. Det är tungt. Mitt i alltihopa. Habakkuk, likadant. Alltså hans läkare hade skrivit ut tabletter istället. Men han sjunger lovsång mitt i alltihopa. Han sjunger Herren är min starkhet. Mm. Ja. Jona. I fiskens mage sjunger Jona en lovsång. Ja. Den är sjuk, du. Ja. Det är inte läge att sjunga då.
Nej.
Alltså det är när man har blivit uppspottad, då hade jag sjungit.
Ja.
Men det står faktiskt att han sjöng en lovsång i kapitel 2 i magen. Ja. Och det säger oss någonting. Mm. Sadrak, Mesak, Abednego. Mm. I ugnen. I Daniels boken så finns de här tre killarna. Nu kommer predikanten igång. Ja.
Snart stoppar jag. Nej, kör på.
Sadrak, Mesak, Abednego sjunger i ugnen. I din svenska bibel, eller gissningsvis i din folkbibel, så finns inte sången med. Men har du Bibel 2000 så finns apokryferna. Och där är hela lovsången med. Och den går inte av för hacker. De två sista exemplen nu då. Mm. Jesus, innan han går in i ett Getsemanelunden och svettas blod, så går han ifrån övre salen, och så står det när de hade sjungit lovsången. Mm. Punkt bara. Från övre salen till Getsemane. Han vet precis vad han har gjort. Han vet precis vad han ska göra. Mm. Och så sjunger den lovsången. Mm. Och det kan vara psalm 112 till 118 utan till. Mm. Det kan också vara psalm 112 till 126 utan till. Mm. Och då är det psalm 119, och den är lång, säger Herren.
Jag tror faktiskt att Gud vill säga det till några av er här inne idag. Ja. För jag har tänkt på det innan, att Gud ändå sagt det liksom, att det går att vara ärlig där jag befinner mig och ändå tillbe Gud, och att det faktiskt finns någonting förlösande i det. Mm. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig, du som känner att du brottades med det hela första passet. När vi sjunger nästa gång, våga vara ärlig med Gud, men våga också uttrycka den här lovsången och se om det händer något i dig. Mm. Det andra ordet som vi har här, det är ju hopp. Och ni jobbar ju lite med två goda grejer här. Gatupastorn liksom. Det är lite annat än habopastorn. Så är det.
Det är i alla fall större i gatlängd.
Ja, det är det. Och så räddningsmissionen jobbar du på. Jag tänker på det här med hopp. Vad får det betyda där ni befinner er i liksom, era jobb? För människor ni möter.
Du kan berätta den vackra berättelsen.
Vi gör det.
Ja, så berättar jag någonting efteråt. Ja. En annan vacker
berättelse. Så toppar du det sen.
Nej, ingen toppning. Verkligen inte. Men det är samma tema.
Jag fyllde år i onsdags och så gick jag och köpte mandelcroissanger på det franska bageriet. Och så sa jag till min son, kom till jobbet 3. Och så tänkte jag, jag samlar den personal som finns. Jag samlar de boende som vågar. Och då ska jag, utan att avslöja för mycket, säga att många av våra boende lider av svåra diagnoser. Så många av dem har väldigt svårt att umgås med andra, svårt att träffa andra, svårt att bara socialisera som vi gör. Så de lider väldigt mycket, stänger in sig och mår skitdåligt, många av dem. Och vi fick ut några av killarna på den här fikan. Och de satt där och fikade med oss. Och tog i hand och tackade oss och sa grattis på födelsedagen. Och en av de killarna har inte jag fått ut ur sin lägenhet på en månad. Så det var hoppfullt bara. Och när jag åkte hem så kände jag, jag har det bästa jobbet i världen. Så det här är vackert. Och i torsdags så sa min chef att vi kommer ha en snabb inskrivning. Och det kan innebära att det kommer någon om några dagar. Så sa hon, kommer idag. Så vi tog städade en lägenhet, bäddade fint, la fram ny handduk. Och så kommer då en kvinna som i Göteborgs mannamun har ett kändisnamn som jag hittar på nu då, Jenny. Och så kallas hon för Faktum Jenny. Alla vet vem det är. Och så får vi henne som gäst. Och så går hon in i sitt rum, sätter sig sakta på sängen, klappar lakanen och så säger hon, ska jag äntligen få vila lite nu? Ja, jag nöjer mig så. Det var en fin grej igår också, men den tar vi imorgon.
Jag väntar på din mic. Jag kom på att jag hade en mic själv. Det finns så mycket att säga, men jag vill dela två korta. För de är så vackra båda två, så jag vill inte välja någon av dem. Jag har jobbat extra på en ungdomsanstalt många år. Några har hört det innan, men inte de andra. Och där var en kille. Sitter där i matsalen, och det är en slags hierarki där. Ju tyngre du är den liksom, på något sätt, kriminella hierarkin, ju närmare är man då långsidan. Och han var längst ut, så han var den som på något sätt bestämde avdelningens regler ihop med personalen. Så sa han så här, från ingenstans, prästen, vad tror du om mig egentligen? Om vad då? Om mig? Jag hoppas det går bra. Jag menar när jag muckar sen. Hur blir det då? Jag hoppas du får ordning på livet och inte gör mer dumma saker med vapen i handen. Så. Jag menar när jag muckar från livet. Blir det varmt då eller? Kan man säga att det blir hissen ner? För du har väl läst mitt CV. Och hans CV, det var det, hans brottsregister. Vet du att det finns killar i Sverige som begår väpnade rån med kniv som 11-åringar? Det var en 20. Du fattar vad som hänt under de åren. Från 11 till 20. Saker som jag inte vill säga i mikrofonen har hänt. Så han stod CV, för att använda ordet. Det var verkligen inte jobb någonstans. Och om man tror att himlen är en plats för belöning, det är inte så, det är bara nåd, det är bara en gåva för alla människor. Men har man den synen, då var han körd. Då sa jag, du killen, jag sa hans namn, men det säger inte till er. Så. Du killen, har du hört en liknelse i Bibeln? Vad är en liknelse? Alltså, det är en berättelse med en poäng i. Ja, du vill höra liknelsepoängen. Då sa jag, två män gick in i kyrkan för att be. En kille gick längst fram till kyrkan, fritt och glad och frimodig, och vände sig om. Och då ser en kille som bara kommit in halvvägs i kyrkan, stannar där. Och den som går in halvvägs är en mindre lyckad människa. Och säger då killen nummer ett, jag tackar Gud att jag är en bra människa. Det skillnad från kräket där. Amen. Det står faktiskt i Bibeln, men med andra ord. Och han som var kräket då, han säger, herre, jag är inte Guds bästa barn direkt. Jag vet det, och du vet det, och han vet det. Förlåt mig att jag är som jag är. Så jag så här, gissa vem av de här två killarna, sa jag till killen på anstalten. Gissa vem av de här två killarna, ett eller två, som gick hem med Guds mandat. Som gick hem med Guds närhet över sitt liv. Då var han tyst och började skrika. Det var tvåan, va? Så kommer det en massa icke-salmord. Det var tvåan, va? Och sen ännu fulare icke-bibelord. Det var tvåan, va? Ja, det var tvåan. Tog jag min hand. Då sa han de här orden. Då finns det hopp. Sen blev han cool igen. Nu kör vi pingis. Faktum är att det räcker med den. Vi tar inte den andra. Av tidsskäl.
Och jag tänker så här. Du ska få spela en låt nu, Mattias. Och jag tänker så här. Du kan få göra ordning här. Och jag menar det. Vi känner ju kanske många här att vi behöver få hopp. Och jag tänker att det här är en låt som faktiskt kan få skänka lite härlighet och ljus över oss.
Hörrni, den här sången skrev jag i en riktig krissituation där jag höll på att förlora min storebror i en livshotande sjukdom. Jag var i England och skulle skriva klart den, och då ringer de hemifrån och så säger de: han är så dålig så att vi flyttar fram operationen. Hur menar ni flytta fram? Ja, vi kommer operera honom nu. Och då satt jag precis och skrev det här. Och då svindlar hela verkligheten, och sen dess har det varit otrolig tacksamhet. Dels för att brorsan blev frisk. Men också har den här sången fått hjälpa många genom åren. Refrängen är jätteenkel. Gänget kommer sjunga den, det är bara att ni hakar på.